Det är alltså Johannes evangelium kapitel 8, där vi först nu ska läsa de 11 första vers. Om jag kommer lite längre idag, det vet jag faktiskt inte nu. Det är inte säkert att jag ska läsa mer heller. Vi har ju den regel, det har vi haft från första möte av, att vi skulle vara färdiga med möte klockan 9:30. Och den regel ska vi inte vika från. Det har hänt ett par gånger, tror jag, att jag har överskridit den. Men vi ska helst inte hända det. Då läser vi alltså Johannes evangeliets 8 kapitel i Jesu namn. Men Jesus drog till Oljeberget. Och tidlig nästa morgon kom han åter till templet. Och allt folket kom till ham. Och han satte sig och lärte dem. Då kom de skriftlärda fariserna med en kvinna som var grepet i hor och stilte henne framför ham och sa till ham: Mäster, denna kvinna är grepet på färsk gärning i hor. I loven har Moses föreskrivit oss att slika kvinnor ska stenas. Vad säger nu du? Men Jesus bukket sig ned och skrev med sin finger på jorden. Och då de fortsatte att spöra, reiste han sig upp och sa: Den ibland eder som är utan synd, han kaste den första sten. Han bukket sig alltid ned och skrev på jorden. Men då de hörte det gick de ut en efter en, de äldste först. Och Jesus blev alene med kvinnan som stod där. Då reiste han sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Var det ingen som fördömde dig? Nej, kvinnan svarte. Nej, herre, ingen. Jesus sa till henne: Heller icke jag fördömer dig. Gå bort och synd icke mera. Jag har ju hoppet över nu där jag läste en av detta spörsmål och stilte de för att frista honom för att få en klagemål emot honom. Läste jag det?
Nej.
Kom plötsligt på att jag hoppet där vi står med i farten. Dessvärre. Men det står det alltså. Att av de skriftlärda fariserna spurt om detta, så var det för att stilla honom på pröva alltså. För att få ett klagemål emot honom. Jesus gick till Oljeberget, står det. Det var efter den långvariga diskussion han hade, som vi läser om i kapitel 7 och som vi har talat om här. Det var diskussion som Jesus hade i templet där, i förbindelse med att han kom där mitt på högtiden och förkynte lösalshögtiden. Och vi hörde till slut i det kapitlet hur han det höje råd diskuterar. Och hvordan Nikodemus på en stillfärdig måte prøver att ta Jesus i försvar ved att säga att vår lov dömer da väl ingen utan att de först har hört vad han har gjort. Och det likte ikke det høye råd, förstår vi. Är du också för Galilea? Ransak så ska du se att ingen profet kommer från Galilea. Imens drog alltså Jesus då väck från templet och till Oljeberget. Han gick han alltså över Kedronsbäcken och på den andra sidan skråningen och på fjället där. Och det är inte så högt. Det var en trend som Ekeberg, kan du tänka mig. Där hade Jesus sin bönneplats. Det var skog där. Det var ingen bebyggelse där. Och det var lätt att finna ett sted där han var alene och oförstyrret. Och det hände ju att Jesus var där hela natten igenom i bön. Jesus måtte ofte være utendørs når han skulle be. Det var han nok vant til. Han sier at menneskesønnen har ikke det han kan hele sitt hode til. Han eide ingenting, Jesus. Men han fant sin plass. Og det er underlig å tenke på at det er han som har skapt alt. Det står det i Johannes evangeliet. Alt er blitt til ved ham. Og da han kom, så var det han som har skapt alt som kom. Han kom til sitt eget. Han kom til sine egne. Og hans egne tok ikke imot ham. Og han var i verden. Og verden er blitt til ved ham, står det. Verden kjente ham ikke. Det var ikke liksom noen plass for Jesus noe sted. Men i skapeverket som han selv har skapt, her er det plass. Og der fant han sitt bønnested. Jeg synes det sier så meget om Jesus det også. Hvordan han, Guds egen sønn, er i bønn. Jesus ba meget, og Jesus talte også meget om bønn. Og noe av det kommer vi tilbake til i Jesu avskjedstaler i kapittel 14-16. Det skal vi ikke si noe mer om nå. Men det er tydelig at han har tilbrakt tiden der i bønn, og så tidlig om morgenen kom han tilbake til tempelet igjen. Og han er ikke før kommet, før alt folket strømmer til. De kom til ham, står det da. Og det var tydelig hvorfor de kom. De har hørt ham tale, og de hadde hørt hans innbydelse. Om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Og den som tror på meg, hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Det hadde Jesus sagt dagen før. Og det var nok mange som hadde hørt det ordet, og det virket på dem. Og de kommer til Jesus, ikke minst kanskje på grunn av den innbydelsen. Så satte Jesus seg, som skikk og bruk var, når man skulle tale. Og vi vet av vers 20 lenger nede her, at det var like ved tempelkisten han satt. Og av andre ord, vi har om Jesus, skjønner vi at han vel hadde en fast plass der i tempelet, ved den tempelkisten. Der i tempelets forgård kunne jo alle ferdes. Hvem som helst, også hedninger, kunne få lov å komme der. Så begynner Jesus å tale til folk igjen og undervise. Og fra vers 12 hører vi jo en del om hva han sier. Det skal vi ikke si mer om nå. Men det kommer et intermezzo, som altså ordet nå taler om. At mens Jesus holder på å tale, kommer de skriftlærde, som hadde meget stor autoritet i Israel, og som var meget kyndige i det gamle testamentet, og ganske spesielt i Moseloven. Jeg har nevnt det før, at for å bli disippel, altså bli elev i en skole som utdannet skriftlærde, måtte man kunne det gamle testamentet uten at for i det hele tatt å bli opptatt. Og når det var forutsetningen, så kan dere tenke dere med hvilken omhu og nidkjærhet de gransket skriftene. Og det var ikke mange detaljer som unnslapp deres oppmerksomhet. Og de hadde derfor stor autoritet i folket. Og de skriftlærde var altså da fariseernes lærere. De var også Israels jurister for øvrig. For det var identisk med å være jurist og være lovkyndig i Guds ord. De hadde også rett, autorisert rett til å uttale seg om lovspørsmål. Det var ikke noe de snek seg til. Men etter Guds lov og etter de bestemmelser som gjaldt i Israel, så var de autoriteter på det vi ville kalle det juridiske området. Og kunne uttale seg om rett og urett, og hva som burde skje med den og hin som forsyndet seg. De har altså grepet en kvinne, som de sier til Jesus, på fersk gjerning, i ekteskapsbrudd. Og de kommer da med henne, mens Jesus sitter der og taler. Og det var jo med vilje, folket skulle jo se dette og høre dette. Det var hensikten. Og de stiller henne frem for Jesus. Og så forteller de har grepet henne på fersk gjerning. Hennes skyld, den kan ikke betviles. Hun har gjort det som de sier at hun har gjort. Og så sier de også at i loven har Moses foreskrevet at slike kvinner skal stenes. Og saken er jo ikke til å ta feil av. Det som skulle skje med denne kvinnen etter den rettergang Moseloven foreskriver, det er at hun skal stenes. Hun skal visselig dødes, som det også heter i Moseloven. Så spør de, ikke fordi de er i tvil om noen ting. De visste jo så godt dette her. Men de spør om grunnen er den som jeg dessverre, jeg vil ikke hoppet over da jeg leste, men det var jo ikke gjort med hensikt. De stilte spørsmålet for å friste ham, for at de kunne få klagemål imot ham. De visste jo hvordan Jesus tok imot tollere og syndere, hvordan Jesus tok imot dem og gikk inn i deres hus og satt til bords med dem. De kunne jo ikke begripe. Og de hadde jo hørt at Jesus har sagt, de friske trenger ikke til lege, men de som har det vondt. Og jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og nå tenkte de, nå skal han få lov å prøve seg. Og nå skal vi se hvordan det går. For dette her, det kan han ikke komme utenom. Her er det et syndfall som Moseloven uttaler seg om, og som Moselov feller dommen over. Vil Jesus gå imot den? Da var saken grei. For gikk noen imot loven, da kunne de dømme han til døden på stedet. Jesus sier ikke noe til å begynne med. Han bukker seg ned og skriver på jorden. Hvorfor han gjør det, vet jeg ikke sikkert. Og hva han skrev, det vet jeg absolutt ikke. Det er noen som kan fortelle det, hva Jesus skrev der. Hvor de nå har det fra, vet ikke jeg. Og jeg har ikke noen tro på det, når noen gir seg ut for å fortelle hva det var han skrev. Men jeg tror helst at Jesus ville at det skulle gå en tid før han svarte. Både de som stilte spørsmålet, og folket som var vidne der, de skulle ha litt tid til å tenke. Jesus visste nok hva han ville svare. Han trengte ikke noen tenkepause selv av den grunn. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at en pause var ganske god nå og nyttig. At Jesus derfor bukker seg ned og skriver på jorden. Vi har hørt om vise menn som har gjort det når de har sittet og tenkt seg om. De vedlede å spørre, og da de gjorde det, altså vedlede å spørre, så retter Jesus seg opp. Og så sier han, han går aldeles ikke imot loven på noen punkt. Den iblant dere som er uten synd, han kaster den første stenen. Det er ikke hvem som helst som er skikket til å sette Moselovens dødsdom i verk. Det kan ikke noen menneske gjøre sånn uten videre. Och det är inte ett människa heller som i verkligheten har rätt till att fälla domen över ett annat människas synd. All vår fördömelse av andres synd är en fördömelse av oss själv. Det står i Romerbrevets andra kapitel det. Därför, vem är du människa som dömer? För det du dömer din nästa, fördömer du dig själv, för du gör detsamma, du som då dömer. Men vi vet att Guds dom som sannhet byr är över dem som gör slikt. Men menar du det du människa som dömer dem som gör slikt och själv gör det, att du ska undfly Guds dom? Gud som har gett oss loven och som förkynner domen, han utsätter oss själv den domen över människorna. Och det står också om det här i Romerbrevets andra kapitel. Vet du inte, eller föraktar du, står det, Guds godhets- och tålmods- och långmodsrikdom, och vet inte att Guds godhet driver dig till omvändelse. Gud har utsatt med domen för att människor ska få anledning till att omvända sig och bli frälst. Då ville dessa fariserna, de skriftlärde, inte minst de sista, exekvera domen på stående fot. Det är inte henne som har syndet någon tänkepaus eller någon anledning. Det stod att hon skulle stenas och därmed basta. Det var det som förde rätt. Så säger Jesus något som visar de hade inte rätt till att fälla domen. Den av det som är utan synd. Och vem är det? Ja, det var Jesus det. Ingen andra. Då de hörte det så gick de ut. Stilen i Johannes evangeliet, den är storslagen. Då de hörte det gick de ut. En efter en. De äldste först. Jesus blir alene med kvinnan. Och då hon stod där. Efter att alla var gått så reser Jesus upp igen och säger. Var är de? Var är de? Var det ingen som fördömde dig? Nej, sa han, ingen. Heller inte jag fördömer dig. Gå bort. Synd, inte mer. Jag är säker på att det gjorde inte heller den kvinnan efter att Jesus hade sagt det. Detta säger oss mycket om Jesus. Jesus visste något med sig själv som ingen andra tänkte på av de tillstedeværende. Jag är ansvarig för det som denna kvinna har gjort. Jag har kommit för att bära alla människors synd. Och Jesus hade, då han blev döpt i älven Jordan, hade bekänt sig ansvarig för alla människors synd. Och han var blivit det Guds lam som bär världens synd för att ta den bort. Men han kunde inte stilla den frasen hos dess. Han bar den på sitt legeme och på träet. Jesus är själv syndfri, och det står ju klart många stäs att han visste inte synd. För exempel i andra Korinterna 5:21. Han som inte visste av synd, han blev gjort till synd för oss. Han blev tillregnet det som vi har gjort, det som vi är, det som vi har förtjänt, det som vi må bära ansvaret för. Det har Jesus tagit på sig för att vi ska vara fri. Och det visste Jesus. Han visste att detta skulle han sona för. För att lovens dom över synden skulle exekveres helt och fullt på hans person då han döde på korset. Han måste bära domen över människors synder. Jesus visste det med sig själv. Han dömte därför ingen. Och detta skulle se oss lite och att vi har inte rätt till vi att uttala dom över andra människors synd på den måten där. Oftast blir det gjort av kristna människor också. Ja, de är syndare. Och de är slik och de är slik. Men låt oss tänka oss om. Om vi kanske inte har gjort oss direkt skyldiga i denna synd där tal om här. Skönt, vem vet? Vem vet det? Så all synd, det är lika med synd. Vad har vi gjort för nå? Hvordan ser vårt liv ut i Guds lys? Vad är det som samvittigheten anklagar och dömer oss för när vi ser tillbaka på vårt liv? Hvordan har vi sviktet? Hvordan har vi gjort urätt? Har vi är ju så fulla av dömeshyk och egenrättfärdighet och hållmot, urenhet. Vi kan snacka om egoismen då. Det finns inte något gott i oss någonstans. Vi håller inte mål någonstans för Guds dom, vi människor. Och vilken rätt har vi människor att fälla dom över andra människor på grund av deras synd? Jag säger inte det att en kristen inte kan komma i den ställningen att han må uttala sig negativt. Jag vet för exempel en läge som uppdagar att människor är i livsfara på grund av det och det. Han måste si fram det för att rädda människoliv, inte sant? Vi må si fra til mennesker at de må omvende seg til Gud for å bli frelst. Vi må si fra om at Jesus er en frelser for syndere, og at alle mennesker har bruk for ham, og trenger å omvende seg til ham. Det må vi si fra om. Og vi er nødt til å si fra til mennesker at det går ille hvis et menneske ikke omvender seg til Jesus. Men det sier vi da ikke, fordi vi skal være med og eksekvere noe dom over andres synd, eller fordi vi har noen rett til å hevde oss på andre menneskers bekostning. Det har vi ikke, og det har vi ikke noen trang til. Jeg har ikke noen trang til å felle dom over andre menneskers synd. Men jeg har stor trang til å fortelle andre mennesker at jeg er blitt frelst alldeles uforskyldt på grund av Guds egen sønn som har gått inn og tatt mitt ansvar og fullbyrdet det for Gud. At den dom som jeg har pådratt meg, den er tatt bort i Jesu blod, i Jesus sonoffer. Og at Bibelen sier, det er dekning for mine synder. Og det er det ordet sona også betyr. Det er dekning. Det står i Romerne 3. Alle har syndet og fattes. Hysterunta, jeg brukte gresk der. De fattes Guds nåde. Dette hystereo på gresk, det betyr det samme som vi sier når et menneske er kommet i manko. Når en kasserer for eksempel mangler det som han skal ha i kassen etter regnskapet. Og du vet, det er en stygg ting det, å komme i manko. Vi mangler det som vi skulle ha overfor Gud, vi mennesker. Og det er vi alle sammen. Det er ikke noen forskjell der. Om jeg har prestert mange lovgjerninger i mitt liv, og har levd et liv som ser pent og rettskaffende ut i menneskers øyne, så mangler jeg alt for å tekkes Gud. Jeg tekkes ikke Gud med lovgjerninger. Jeg tekkes ikke Gud heller med åpenbare lovbrud. Vi er i manko, og mangler det vi skulle hatt. Där är däckning i Jesu blod. Där är vår räddning. Där är vår frälse. När vi ska tala till människor om det som är urätt i deras liv, utifrån detta att vi har trangt att det ska bli frälst, så virker det heller inte slik som vi sätter oss på den höje häst för att säga att du har syndet. Det är inte det vi ska säga. Men kära dig, vi har ställt oss illa, både du och jag. Vi har ställt oss så vi förtjänar döden. Det är inte något mer att säga om det. Men jag har funnit en frälse. Den ville jag så gärna du skulle få. En samma frälse. Och jag ville så gärna att du skulle vända om till Jesus. Och det är salig att komma till Jesus. Ikke det att du kommer att följa dig så salig. Du kommer att följa dig fullständigt förtappt till att begynna med. Om inte akkurat i starten, så kommer det i alla fall inte så långt att gå det, för du vill känna dig fullständigt hopplös när du har med Jesus att göra. För då ser du vad du har sett för. När den helige ånd med sitt lys tränger in i hjärtat, då ser vi vad vi inte för har förstått. Det är som när vårsolen skiner genom vinduet, du ser stöv i luften. Det är bara solen som kan avslöra det. Det är bara Guds ånd som kan avslöra våra synder. Och det gör han. Så långt som det är nödvändigt då. Vi är nog meget, meget värre än vi aner. Men när vi får se det, så är det en eneste grunden. Än fördi vi har en frälser som icke vill att vi ska gå förtappt. Vi har en frälser som icke vill fördöma oss. Och som säger också till oss: heller icke jag fördömer dig. Jag är kommet för att ta den domen. Den domen som fördömer dig, den har jag tagit den. Du är fri du, hvis du bara kommer till mig. Och nu som jag kommer till Jesus, som du är. Du är fri. Du är fri domen och straffen. Ett välsignat budskap att gå ut med. Och det är en stor upplevelse varje gång jag upplever att människor får fred med Gud och blir frälst. För det går upp för dem att det de är skyldiga för Gud, det är det däckning för, är Jesu blod. Så är vi fri i Jesus Kristus. Vi kan synge med brorsan: och jag är en synder stor. Det är all min navn är. Bedre kan det inte vara när jag hör lovens ord. Men för du är Jesus blivit, alltså för du är blivit Jesus, för du är blivit frälsaren, och min jammer på dig tog. Därför står mitt namn inskrevet dejlig nå i livets bok. Och vi kan vittna: jag ska upp i domen stå, in med fryd i himlen träde. Och Jesus säger: jag ska uppreisa dig på den yttersta dag. Det stod det flera gånger, som vi såg i Johannes gång i det sjätte kapitlet. Med detta sinn kan vi nog få hjälpa andra människor ut av deras dåliga samvittighet och syndebilder som de går och drar på. För när Jesus har kommit, så är det inte meningen att människor ska gå och dra på sin syndebilde. Meningen är att de ska bli fri den, och det blir det vid Golgata kors. Vi har se på Jesus. Och vi har hört att det är Gud själv som säger: jag har gjort dig fri. Jag har gjort dig fri. Då Guds son döde på korset för syndare, då gjorde jag dig fri. Därför var det Jesus sa till denna kvinna: jag fördömer dig inte. Han tillåt inte att de andra gjorde det heller. Vi vet ju inte mer om denna kvinna än det som står här. Men det är liksom det ligger i min underbevissthet att hon blev nog frälst, denna kvinna. Hon var nog inte färdig med Jesus efter den dagen. Jag är säker på att hon inte var. Så har vi ett mäktigt vittnesbud om Jesus. Om vi kan se det sån i praxis. I hans gudses undervisning. Och så förstår vi ännu bättre detta. Att han säger, jag har inte behag i offer. Men i barmhjärtighet. Och lär vad det vill säga, säger han till fariseerna. Jag har inte behag i offer. Men i barmhjärtighet. I att synder blir frälst. Och därför är det han har kommit. Och detta är det som gör att han tar emot synder idag. För det står fast urockelig. Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetserkännelse. Och vi har sett det i Johannes evangeliets 6:e kapitel och i det 7:e kapitel att det att göra Guds vilja är ett och detsamma som att tro på Jesus och ta emot det budskap som Jesus förkynner om sig själv och sin gärning. Så får vi lov att gå in i det nya året med detta budskap, både för oss själv och för andra. Och så är det detta budskap som gör att vi sänder missionärer ut. Det är detta som trängs. Men det står för mig att det har aldrig varit mer nödvändigt att förkynna detta i vårt eget land än det är idag. Jag blev vemodigt stämt när jag fick höra uppläst avisreferat och överskrifter efter Geilo-möte. Och allt som syntes att dreja sig om det man kallar social etik. Då ska man gå in för alla slags uppgifter i samhället. Och då måste kyrkan känna sitt ansvar både här och där. Och de kristna organisationerna också. Då måste jag tänka på det. Då sviktar vi vårt kall. Här vrimlar det av människor som inte är frälst. Människor som inte ser Jesus. Och inte förstår detta budskapet. Det främjar dem i våra organisationer, våra kristna organisationer. Och detta att nu har vi förkynt evangeliet som eget, säger det. Det är inte sant. Jag hör med egen förkynnelse. Men det är länge mellan varje gång jag hör evangeliet. Mitt hjärta fryder sig varje gång jag hör det. Jag skjønner vad jag menar. Det blir nog ofta hänvist till Jesus och sagt att Jesus är död för oss. Men det är inte förkynna evangeliet bara att säga det. Och hänvisa det. Paulus talar om att male Kristus korsfästet för ögonen på oss. Alltså det, vi ska se det. Vi ska förstå detta här. Vi är fri. Jesus är vår första kärlighet. Det är han är alla kristnas första kärlighet. Läcker någonting bli viktigare för oss än Jesus. För då förlater vi vår första kärlighet. Tänk på menighetsförstanden i Efesus som jag sagt till. Jag vet om dina gärningar och ditt arbete och ditt tålmod och att du inte kan tåla de onda. Du har du vet vem det är som säger de falska apostlar. Du husker Gud till det. Du vet och du att det inte är det. Och du har tålmod så igen. Det står egentligen där. Du har tålmod ved att bära meget för mitt namns skull. Är meningen där. Det står også at Holbo da har hatt meget å bære for mitt navns skyld. Og du har ikke blitt trett. Det ikke småtteri. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det var en rik virksomhet. Og det var bare gode ting i den virksomheten. Og likevel er det galt alt sammen. Gud godkjenner ikke de gjerningene. For han sier, kom derfor i hu hvorfra du er falt, står det ordet. Det står ikke hva du er falt ifra. Og enda mindre står det hva du er falt ned fra. Men det står, kom derfor i hu hvorfra du er falt. Og det går først og fremst på en person det. Altså fra hvem du er falt. Du har forlatt din første kjærlighet. Du har ikke mistet den. Du har forlatt den. Det er Jesus det, men i Kristus første kjærlighet. Kom derfor i hu, hvorfra du er falt, og omvend deg, og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, kom jeg over deg, og vil flytte din lysestake fra dens sted. Når jeg hører noe om de store vekkelsene i Afrika og Madagaskar, mange andre steder, og hører og ser hva som skjer der i de vekkelsene, og jeg hører om det som skjer her i landet, vi har jo noe vi kaller vekkelser, og det er nok en del mennesker som blir frelst også i dem, det er ikke det. Men de holder ikke mål med de vekkelsene vi hører om på misjonsmarken. Så frykter jeg at Gud holder på å flytte lysestaken fra oss. En ting er sikkert. Vi trenger å vende om til Jesus. Og vi trenger å gjøre de første gjerninger. De som springer ut av et takknemlig hjerte. Et hjerte som priser Jesus, for jeg er frelst av uforskyldt, av hans nåde. Jeg er fri dommen og straffen, og mitt hjerte jubler. Jeg har fått dekning, jeg har fått Jesu Kristi rettferdighet for Gud, og jeg står ren og rettferdig og hellig for Guds åsyn, fordi Jesus døde for meg og ga seg selv for meg. Vet du, det blir en annen klang i budskapet da. Det blir et annet sinn i våre gjerninger. Dette må forkynnes igjen. Og dette ber jeg Herren om. Han oppreiser slike forkynnere. Og det vil jeg gjerne be dere være med og be om. Så vil vi takke deg, Jesus, fordi du er synderes frelser. Du er vår frelser. Du er vår redning i enhver henseende. At den som kommer til deg har alle ting, Herre. Evig liv. Fullkommen rettferdighet for Gud. Barnekår. Og løfte om at på dommens dag skal du oppreise oss. Jeg ber deg, Jesus, la dette budskap komme til å lyde igjen. Lyd igjen, så det gir igjen lyd i vårt land og i vårt folk. Jeg ber om det i ditt eget navn. Så takker vi deg også for dette møtet. Amen.